One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. 5 frågor för att se om din finansiella rådgivare eller din bankrådgivare spelar samma spel som du och är ute efter att hjälpa dig att tjäna pengar istället för att tjäna pengar till sig själv eller till banken. Eller som jag ibland brukar skoja om, så här, 5 frågor för att skapa dålig stämning på mötet. Det är ju ingen nyhet att banker och finansbranschen är extremt duktiga på att tjäna pengar till sig själva. Att när vi kunder tjänar pengar så är det nästan lite som ett olycksfall i arbetet. Och myten vi ofta går på, av vi småsparare, är att vi tror att finansbranschen tjänar pengar på investeringarna. Men det gör de inte, utan de tjänar pengar på de avgifterna de tar från oss sparare och som vi betalar dem oavsett om det går upp eller ner. Så därför kände jag liksom så här för många år sedan att ja, men jag ville ha ett sätt att kvalitetssäkra den finansiella rådgivaren eller se liksom, spelar vi samma spel? För jag har haft några riktigt dåliga erfarenheter. Alltså jag kom minns en gång när jag satt på ett rådgivarmöte och det kändes som att rådgivaren ville egentligen bara veta 3 saker. Var så här, hur mycket pengar har jag? Var har jag dem? Och hur mycket av dem kunde han få? Eller hur mycket av dem kunde han förvalta? Och det finns många problem i finansbranschen kring till exempel så här incitament, att om liksom rådgivaren får betalt olika mycket beroende på vilket val du och jag gör, så kommer vi aldrig få något bra råd. Och problemet som jag också upplever är att väldigt många i finansbranschen har liksom inte koll på forskningen. Och jag är så här, det är jättekonstigt att vi accepterar det. När vi, jag tror liksom få av oss hade accepterat en hjärtläkare som inte har koll på hur man enligt forskningen ska göra den bästa hjärtoperationen. Och därför så tänker jag så här, att det finns några av de här frågorna som man kan ta med sig och liksom så här, skjuta in under rådgivarmötet.
Och här utgår jag ifrån då att jag vill ha vissa svar. Framförallt eftersom jag är en person som jag tror på forskning, jag tror på evidens, jag tror på det som har liksom, man har kommit fram till genom så här peer-reviewed studier och liknande. Och den första frågan som man kan liksom formulera lite, det är en fråga som ställdes till 92 stycken professorer på både europeiska och amerikanska fina universitet. Och den frågan lyder så här, okej, så generellt sett, utan att ha tillgång till någon insiderinformation, kan en investerare eller en småsparare som jag förvänta mig ett bättre resultat från att äga en väldiversifierad, billig och passiv indexfond snarare än att äga en portfölj av ett fåtal enskilda aktier? Det vill säga att man ställde frågan så här, ska jag äga en bred, passiv, billig indexfond eller ska jag äga en portfölj av några enskilda aktier? Och då kan liksom man ibland tänka så här, ja men enskilda 12 eller 15 enskilda aktier, men många fonder har inte fler än kanske 20 aktier. Så att det står egentligen också mellan passiv och aktiv förvaltning. Och det roliga är när man ställde den här frågan till de här 92 professorerna, så svarade alla 92 instämmer helt eller instämmer. Så det var liksom inte ens någon som var så här, ja men jag vet inte, det är oklart, det är otydligt, jag håller inte med. Så att detta är den första frågan. Generellt sett, utan att ha tillgång till någon insiderinformation, kan jag som småsparare förvänta mig en bättre avkastning från en bred, billig, passiv indexfond eller från ett fåtal enskilda aktier eller en aktivt förvaltad fond. Det är fråga nummer ett. Så där vill man ju ha svaret indexfond. Annars kan man ju fråga så här, blir nästa fråga, okej, men hur motiverar du ditt svar när vi har 92 professorer och akademiker som säger någonting helt annat? Sedan, fråga nummer två är ju att bara utgå från att de känner till SPIVA. Om du inte vet vad SPIVA är själv så bara googla det, men SPIVA kan man säga är en amerikanskt företag som håller koll på så här, hur går det för de här som är aktiva, som försöker välja ut vinnarna och undvika förlorarna, det som bankerna ofta rekommenderar sig att de hjälper till med, versus att äga en indexfond där man bara äger allting, där man äger alla bolag i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar, och man mer eller mindre säger så här, jag vet inte vad som kommer gå bra eller dåligt i framtiden, så jag äger allt och då kommer jag få samma avkastning som snittet för marknaden. Och man då tittar på vad SPIVA säger över en 10-15 års period, så visar de att 90% av alla de som är aktiva på marknaden underpresterar mot indexfonder. Så för mig, varför jag brukar ställa den frågan, det är så här: om man är lite intresserad av sparande, man är lite påläst, om jag ändå tycker att man ska vara om man jobbar inom finansbranschen, så tycker jag ett, man ska känna till vad SPIVA är. Och nummer två, så tycker jag liksom att om man då avråder och säger att gå i en annan riktning än vad SPIVA säger, ja då ska det vara väldigt tydligt motiverat. Och när de då kommer så att garanterat säga, men titta här på den historiska avkastningen, då kan man ställa nästa fråga, nummer tre, så här, men forskningen och alla broschyrer säger så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Hur vet du att detta kommer ge bättre avkastning än index i framtiden? Eller vilken är den teoretiska förklaringsmodellen till att detta ska ge bättre avkastning än index i framtiden? Och så får man se lite vad de svarar. Men att det historiska avkastning, det är liksom det klassiska man tittar på. Men där finns både SPIVA och alla forskare liksom dödar det argumentet direkt. Historisk avkastning, man kan inte säga någonting på det. Och framförallt inte ens på korta tidsperioder. Och korta tidsperioder, det är 10 år. Så inte ens på 10 år kan man säga någonting om det var slump eller skicklighet. Och detta hänger också upp med fråga fyra, där man kan ställa sig frågan, vad tänker du om så här Morningstar-betyg, så här att olika fonder får olika betyg? Och så får man se vad de säger, men då kan du titta på avsnitt 123 där Morningstar själva har sagt att man ska inte använda deras stjärnor som ett kriterium, eller som det enda kriteriet när man väljer en fond, för att det säger ingenting om framtiden, utan tvärtom är sannolikheten högre att den en fond med 3 stjärnor kommer få bättre avkastning än en fond som har fått 5 stjärnor. Och det finns en ganska lång förklaringsmodell till det också. Så att här vill man se att man vill inte ha en rekommendation på historisk avkastning. Du vill inte ha en rekommendation på antalet Morningstar-stjärnor eller något slags påhittat fondbetyg. Och sen, om du vill vara lite så här ännu jobbigare, så kan du ställa typ sådana här frågor som också är så här, att 2018 så kom det en studie från en professor som heter Henrik Bessenbinder, som verkligen så här kastade ljus på liksom så här galna statistik från då investeringar. Så han visade till exempel att mellan, tror jag, 1926 och 2016 eller vad det var, så har det liksom funnits, jag tror, ja, men säg 26 000 aktier. Av de här 26 000 aktierna så var majoriteten slog inte index. Det var bara 4% av alla aktier som stod för hela värdeuppgången. Den totala livstidsavkastningen för en aktie, det vill säga från att den börsnoterades till att den avnoterades eller gick i konkurs, så var den vanligaste totalavkastningen för en aktie minus 100%, och massa liknande sådana här saker. Så att där kan man också ställa frågan så här: vad är den vanligaste totalavkastningen för en aktie under dess livstid? Alla svar förutom minus 100% är fel. Man kan ställa frågan så här: vad är den genomsnittliga livslängden på en börsnoterad aktie? Det vill säga hur länge från att en aktie noterats till att den avnoteras. Vad är den genomsnittliga livslängden? Då visade Henrik Bessenbinder att det var 7,5 år. Och man kan också ställa sig frågan så här: okay, hur många aktier slår index, alltså får en bättre avkastning än snittet för marknaden? Det brukar ligga någonstans mellan 25% och 50%, långt ifrån alla, liksom hälften av aktierna slår index, och liknande. Så att du får plocka med dig lite guldkornen härifrån. Du får ju väldigt gärna så här, om du använder någon av de här frågorna, hojta till i kommentarerna, så ser vi liksom hur det gick, om du tyckte att detta var värdefullt, om det gav dig någon ny insikt. Och annars så tänker jag att vi ses i kommentarerna och i forumet, och som vanligt, tack för att du lyssnar, följer och prenumererar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.